välkommen till Salmens väg, vår psalmpodd från Ersta kyrka på Ersta diakoni. Och vi har kommit till avsnitt nummer 9. Vi sitter här på systervåningen på Ersta och dagens gäst sitter lämpligt också här. Välkommen Hanna Sandman.
Tack.
Du är kyrkomusiker i Oskars församling här i Stockholm.
Ja.
Sen ganska många år, va?
20 år i augusti.
20 år. Då blir det jubileum.
Det blir det, vi ska fira stort.
Jag förstår det. Ni jobbar redan.
Jag säger vi för att min närmsta kollega Per Olofsson också har varit 20 år i höst. Så perfekt. Det blir kalas.
Och det har även jag här, så vi kan väl
ja.
Fira ja. Över hela stan.
Ja.
Och Per Olofsson som då inte är här med er två, då, som är det, vi har ju ett samarbete med honom också i ett annat sammanhang här.
Precis, han skriver ett Stabat Pater till oss.
Mm.
Ser, cirklarna går ihop överallt. Mm. Hanna, vad är ditt förhållande till psalmer? I stort och smått?
Det är väldigt stort. Jag satte mig i morse i fåtöljen och så tänkte jag, nu är det ju bara någon timme kvar tills vi ska spela in det här, så nu måste jag försöka få ner det till någonting. Och då kom jag väl fram till att de två orden som kändes närmast var bön och gemenskap.
Har du med dig psalmen liksom från barndomen eller är det i yrkeslivet? Eller?
Ja. Jag är västerbottning, född i Holmsund som ligger utanför Umeå, där frikyrkan är stark och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen har varit en väldigt, väldigt stor inriktning där. Och där var jag aktiv och hela min familj, så där är jag uppvuxen. Och där är ju psalmsång och lovsång, överhuvudtaget sång och musik, väldigt, väldigt stort och viktigt. Så det är jag uppvuxen med.
Mm. Och sen tog det dig vidare till ett liv som kyrkomusiker?
Mm. Och till en helt annan typ av musik.
Ja, hur ser du på liksom skillnaderna där? Alltså med den uppväxten och det du gör idag?
En jättestor skillnad är väl att går du på en gudstjänst på EFS i Umeå så kan ju de som sitter där psalmerna. Då sjunger man tillsammans. När jag är i Oskarskyrkan en söndag och har familjegudstjänst och vi sitter 350 personer och vi har valt ut jättefina psalmer. Vi är så nöjda. Det är bra text, det är bra musik. Jag har tänkt på allt. Så kanske det är några stycken som har hört den eller kan den. Det ligger lite för högt, tycker många. Det är lite obegriplig melodi. Det finns många hinder och då är det svårt att få den här psalmsången som man längtar efter när alla är med.
Men är det primärt då, menar du att man bara inte känner till psalmerna, att man inte har dem med sig? Eller är det liksom rent sådana... det ligger för högt som du säger, eller vad tror
jag
du?
Tror att det finns många olika anledningar. Jag tänker, är man med aktivt i en frikyrka, nu är ju inte EFS en renodlad frikyrka, den hör till Svenska kyrkan, men om du hör till en frikyrka eller EFS till exempel, så har du aktivt valt att vara med regelbundet, och det tar ju tid att lära sig vad man än ska lära sig, om det är en allsång eller en tåbvisa eller en psalm från 1600-talet. Det spelar ju egentligen ingen roll, men får du inte upprepa det så lär du dig inte.
Nej.
Och många av våra gudstjänstbesökare kanske kommer rätt så sällan. De kommer när deras barn ska sjunga till exempel. Mm. Det är en stor del av våra gudstjänstbesökare. Mm.
Du säger själv nu, Hanna, många av våra gudstjänstbesökare.
Mm.
Och jag tror det är rätt att många uppfattar sig som besökare och inte som deltagare.
Ja, det var det så.
Och det är precis så. Och det, jag tror att det är jag är ju uppvuxen i Svenska kyrkan helt och hållet, så att säga. Så jag är ett svenskkyrkligt barn.
Mm.
Det där med att vara åskådare eller deltagare, det är en ständig fråga. Och så vet vi, och så brukar man kalla våra kyrkor, och Oskarskyrkan är väl en busskyrka, det vill säga man sitter i bänkarna och så tittar man framåt allt det, och så där. Och då, ja, det är ju din uppgift och det är ju vår uppgift, att hur kan vi hjälpa människor att se att de får vara deltagare även om de känner sig lite osäkra. Och det är ju det som jag antar att du arbetar mycket med, att dra in folket lite mer när de är med i sammanhanget.
Ja.
Och inte bara titta på.
Nej, absolut. Men sen så tror jag att det finns olika anledningar till att man tittar på också. För jag ser att en del njuter av det. Det finns någonting behagligt i det här passiva, att få vila. Vi är så vana att konsumera. Att vi inte aktivt själva behöver vara med. Så att jag tror nästan att man ibland behöver... Vi behöver liksom uppmana till att det ska kännas lite nästan obekvämt. För att man ska komma över den här första... första kanske hindret där det känns svårt eller avlägset. Mm.
Så besökaren deltar helt enkelt också, ja, det är bra. Det är jättebra.
Men en sak som jag har tänkt på, för vi har ju våra vuxna korister och barnkorister har ju liksom olika uppdrag att tjänstgöra på olika gudstjänster och sjunga. Då tänkte jag om man kanske skulle likväl kunna ha uppdraget att vissa söndagar så är man bara psalmfadder. Alltså då är uppdraget som körsångare att sitta i gudstjänsten. Att kunna hjälpa till när man ska stå så står man upp. Och när man ska läsa så läser man. Och framförallt när man ska sjunga så sjunger man ordentligt. Så har man lite stödjande.
Psalmfadder, ja det var...
Inte
det låter väldigt trevligt.
Och det, kanske, det skulle ju kunna bli alltså likvärdigt som att vara kyrkvärd. Så kan man ju likväl vara en psalmfadder.
Och tala om volontärer som säger, som sagt var i kyrkan, alla körsångare i alla åldrar.
Ja.
Som också bidrar med sin person där så ofta.
Ja. Mm. Det vill jag att vi ska ha i Oskar.
Och det är en bra tanke.
Mm.
Hanna, du har ju... Hur många körer har du i din tjänst?
Jag har 7 körer.
7 körer. Ganska många är barn, va?
200 ungefär.
Oj,
vad roligt.
Mm. Mm.
Psalm och barn, kan man säga något generellt? Jobbar ni, ja, ni jobbar med psalmer inför gudstjänsten antar jag.
Ja, det gör vi.
Hur ser barn på psalmer? Eller ser det som en vanlig sång antar jag?
Jag tror att barn delar ju inte upp saker i kategorier riktigt så där, utan är det någonting man tycker om så tycker man om det.
Just det.
Oavsett om det är en psalm eller om det är en schlagerlåt.
Mm.
Det är väldigt kul när man frågar barn vilka som är deras favoritsånger. Så kan det kan ju vara verkligen helt otippat. Någon säger Dotter Sion och någon säger Måne och solen. Någon annan säger då kanske någon schlagerlåt. Eller, och det finns ingen rangordning på det utan det man tycker om. Det tycker
ganska
man om.
Skönt.
Det gäller att komma över den där. Ja, det är jätteskönt.
Mm. Du nämnde själv en favorit, är det det? Men vi bad dig liksom plocka fram några psalmer.
Mm.
Då nämnde du en, nämligen Måne och sol.
Mm. Den är liksom... Första versen det är bara som ett enda stort upprabblande egentligen av substantiv. Det är måne, sol, vatten, vind, blommor, barn, himmel, jord. Men det är väldigt konkret. Man kan se det här framför sig. Det är hela skapelsen på något sätt. Den är lätt att gestalta med kroppen. Jag tänker de här yngsta barnen, jag försöker ju hjälpa dem på olika sätt att vara med när vi sjunger. Så jag gör ju alla de här sakerna också med min kropp. Jag gör en måne och jag gör en sol och dem också. Vi gör alla ihop. Melodin är bra, man får liksom lite skjuts upp på Herre vi tackar dig, Herre vi pri. Man får hjälp, det är viktigt att det är en pedagogisk melodi. Och så finns det ju en refräng. Refräng är ju alltid bra.
Det är ju Britke Hartlis, hon har ju sagt någon gång så här ungefär.
Mm.
Den som har en vers i fickan eller en dikt i minnet, aldrig riktigt ensam, riktigt övergiven är. Tycker jag är jättebra.
Ja.
Mm. Och det är, att memorera och också gestalta med sin kropp. Då memorerar jag i min kropp texten.
Ja.
Det blir liv i mig. Jättebra tycker jag.
Dessutom är det ju hela trosbekännelsen.
Ja,
så kan de den så kan de ju det mesta.
Mm. Helt det är riktigt. Det är jättebra.
Ja, jag tycker om den.
Jag tror nästan vi måste lyssna på den va?
Ja.
Psalm 21, måne och sol. Text som sagt. Britke Hallqvist och musik av Egil Hovland. Här är en inspelning med Västermalms församlingskörer.
Thank you.
Måne och sol, psalm nummer 21. Hanna, vad tänker du när du hör den här?
Ja, då är jag plötsligt på korgolvet i Oskarskyrkan. Det är ett stengolv. Och jag ser massor med barn framför mig. Och jag går omkring. Jag går omkring väldigt mycket när vi sjunger psalmer. Och jag hör de här rösterna och jag blir väldigt uppfylld på något sätt. Det är röster som har kommit ganska långt i sin sångutveckling, låter väldigt fint. Det är barn som inte alls hittar melodin men som sjunger väldigt starkt. Det är alla möjliga röster men det blir otroligt vackert. Mm.
Du nämnde det tidigare just om att sjunga psalmer och kanske hinder. Jag tänker på tonarter till exempel. Det kan man ju ofta höra. Folk säger, nej men det går så högt. Eller?
Det tycker jag. Jag är en gammal man.
Mm. Alltså, jag tycker vad säger du om det?
Ja, som sagt, man törs nästan inte säga det här. Så man får viska det. Ja. Man är rädd att få musikerkåren mot sig. Men jag måste nog säga att jag tycker att en del psalmer är för höga. För gemene man. Det är fantastiskt om man är på ett symposium och hela katedralen är full av präster, kyrkomusiker och andra som är liksom inne i det här och sjunger väldigt starkt. Men det är jobbigt med vissa psalmer. Jag tänkte på det i julas när jag var med min familj i Nacka kyrka. Fantastiska julsalmer. Och min pappa han satt och liksom höll sig för. Mm. Det var den här lyst till änglasångens ord bland annat. Den är ju riktigt kämpig. Och så sitter man i bänken lite liksom. Ja, jag tycker det är för högt. Jag sänker på dop ganska ofta.
Gör det, ja.
Men varför går det inte att sänka? Man kan ta ett eget initiativ. Måste man följa det? Man kan väl ta ett eget initiativ ibland och sänka.
Och det görs nog också,
det
tror jag.
Också,
ja, det tror jag.
Det är klart.
Ja.
Men det är klart, ofta spelar man väl kanske det som är noterat i psalmboken.
Ibland, du sa så här, man känner igen det när det är kollegor så ibland känner att man, om jag gör någonting annat så där som inte riktigt följer ibland, vad säger kollegor? Det är ungefär som även jag tror det är en annan präst tänker ibland också. Faktiskt.
Ja. Men man pratar ju mycket om att det klingar mycket vackrare liksom där uppe. Men då tänker jag så här, ja, fast om det inte klingar i princip någonting, hur vackert är det?
Det ligger något i det.
Men jag tycker att vi lever i en kyrklig tradition där det också är egentligen i linje med att vi var och en också får ta ett personligt initiativ ibland. Ja. Situationen avgör där jag är just nu.
Ja,
ja det ser ju så olika ut på olika platser och tillfällen förstås.
Mm. Och sen, jag brukar faktiskt säga, jag säger till, lägg ner en oktav, säger jag till dem som inte kan. Det gör ingenting.
Det var en artikel nu i senaste kyrkans tidning här, där kollegor till er skrev om, låt oss se och stödja kyrkomusiken som förkunnare.
Mm.
Och jag tycker du redan visar på det, men hur viktigt det är, och jag tycker det var en väldigt bra artikel. Och hur tänker du på dig själv som förkunnare i ditt, när du utför ditt yrke?
Ja, men jag ser mig verkligen som en förkunnare. Mm. Jag tänker att de här texterna som vi jobbar med, både i psalmsång och de sånger som jag också väljer ut till barnkören och sånt, det är ju sånt som de naturligtvis aldrig annars skulle stöta på. Och de har ju massa frågor och vi kommer ju verkligen in på andliga frågor varje vecka. Det är väl inte det att jag står inte och levererar så många svar egentligen, men jag ser det som en väldig förmån att få vara med och bidra med ett rum, ett tillfälle där de faktiskt kan få reflektera över livets stora och små frågor.
Man kan väl tänka att du förkunnar genom att du lyssnar på dem och ger dem verktyg. Eller ger barna verktyg.
Ja, det är bra.
Hanna, du var inne på det i början här om din uppväxt och förhållande till psalmer där och en annan tradition än den du arbetar i nu. Kan du inte berätta lite mer hur det såg ut? Ta oss tillbaks till din barndom och din tid inom, vilken församling växte du upp i? Inom.
Jag växte upp i Solbackakyrkan som var i Holmsund.
Ja.
Och sen har jag varit engagerad i Vasakyrkan i Umeå.
Och just med, du pratade där lite grann om psalmernas betydelse. Och, ja, hur kunde det se ut? Hur använder man psalmerna?
Jag tänker på, jag har både min mormor och min morfar och min farfar. Min morfar lever, han är 101 år. Pastor har han varit. Det har även min farfar varit och sångare. Och min mormor var en mycket from kvinna. Och jag tänker just på psalmer för henne. Och där har jag fått med mig väldigt mycket. Tyvärr fick jag aldrig träffa min farfar. Men mormor till exempel använde ju psalmboken väldigt mycket till att läsa i. Hon var egentligen inte så mycket för att sjunga psalmer. Men hon läste ju otroligt mycket psalmer. Och det finns också en tradition av att man har sin psalmbok i princip som en bönbok. Eller istället för att läsa Bibeln så kanske man plockar fram psalmboken på kvällen och bläddrar. Det tror jag är ganska vanligt förekommande. Sen fanns ju psalmsången på det traditionella sättet naturligtvis. Med orgelackompanjemang och gudstjänstfirande. Men sen finns det ju också den här delen med gitarr, a cappella. Det är lite enklare sammanhang. Jag har ju varit på tältmöten. Man har sjungit psalmer i små grupper. Det fanns ju väldigt mycket bönegrupper. Det fanns grupper av alla möjliga slag. Man var med i grupper. Städgrupp, bakgrupp, bönegrupp, psalmgrupp.
Men det känns som psalmen fanns med i alla de här grupperna.
Ja, jag tror det.
När du talar om din mormor där och hon hade psalmboken som en bönbok. Och psalmer är ju böner. Ja. Och jag tror det är just Egil Hobland som har sagt, att, som jag ofta återkommer till, psalmer är Bibeln upplevd.
Ja.
En människa har upplevt någonting i Bibeln. Jag brukar ju säga det ibland. Mm. Men jag tror det är Egil Hobland som har myntat uttrycket faktiskt.
Mm. Mm. Och det är ju så skönt, för att det finns ju, med tanke på att vi har så väldigt många psalmer. Så kan man ju, om man börjar då bläddra lite grann, så tror jag i princip att alla skulle kunna hitta några såna där guldkorn som man känner att men de här orden kan jag vila i. För det är kanske inte så lätt att hitta egna ord. Då finns det ju faktiskt andra som redan har hittat väldigt många bra ord.
Vi hade ett program med Karin Fransson också, och där hon verkligen visade på hur viktigt det var att alltså läsa psalmen. Så hon läste ju Guds kärlek som stannade, för hon ville läsa texten.
Precis.
För det skulle gå, och tänker jag, alltså Karin Fransson, Anders Fransson, dotter.
Och där kan ju, jag tänker också att jag lyssnar ju också på instrumentala versioner av psalmer.
Precis.
Att den ordlösa psalmen är också väldigt viktig. Mm. Och det görs ju ganska mycket sådana inspelningar i olika genrer och stilar. Mm. Där kan man ju ibland ha lite konflikt med tjänstgörande präst när man ska sätta psalmer till exempel en söndag. Och så har man hittat den perfekta raden i mitten på vers 3, så kommer liksom de två perfekta raderna som hänger ihop väldigt fint med dagens predikan eller dagens tema. Så tycker man själv att men den där är helt obegriplig melodi eller så. Så kan man få stöta och blöta lite innan man kommer fram till.
Jag har varit med om det många gånger, men jag tycker det, för personligen tycker jag väldigt, psalmer är en väldigt viktig del i mitt kristna liv helt enkelt, som i så många andra. Men jag brukar göra så här att jag frågar musikern, vilka psalmer vill du ha? Så kan man stöta och bröta lite med varandra. Det har jag haft stor glädje av. Det har jag tyckt var väldigt roligt också.
Ja, men för det är inte alltid som kvaliteten på text och musik hänger ihop. Det kan ju vara en fantastisk text, men väldigt svår melodi för sammanhanget. En melodi kan ju vara bra i ett sammanhang och inte alls bra i ett annat.
Hanna, du berättade här om din bakgrund och uppväxt och hur psalmerna fanns med. Det lät som de fanns med överallt ungefär. Alla möjliga och omöjliga sammanhang. Och du skickade ett sms till mig i morse och frågade, går det att sjunga i psalmpodden? Och det gör du ju, absolut.
Nej,
vad vill du sjunga?
Jag ville att vi skulle bara sitta här kring det här bordet, så som att vi skulle kunna göra hemma hos vem som helst. Nu sitter vi ju i en underbar våning som är lite som ett hem. Det är kaffekoppar på bordet, och det var det ofta i de här bönegrupperna, för man fika är väldigt viktigt. Det är gemenskap, och sen så sjöng man tillsammans, och det var det jag skulle vilja testa att göra med er. Att man behöver inte ha så stort, det behöver inte vara så lång ingång till att kunna sjunga psalmer tillsammans. Nej. Man kan faktiskt bara slå upp psalmboken och sjunga. Och så fick jag en sån här tanke, vad skulle hända? Jag och många med mig söker ju ständigt efter, man försöker hitta sig själv, man försöker hitta någon slags sanning. För mig är det väl att jag försöker hitta någon slags frid. Kanske fridmässigt att jag inte kommer att hitta. Jag kommer inte att hitta det jag söker, så ge mig åtminstone frid i det. Säg att man sjöng en halvtimme psalmer per vecka och bara lärt sig marineras med de här orden som andra människor har gått med samma tankar som jag har. I århundraden, årtusenden.
Precis som vi har qigong och meditation i kyrkorna, kan man också erbjuda detta på ett naturligt sätt.
En typ av meditation.
Det är bra.
Man kanske inte ens behöver diskutera det man sjunger. Man bara sjunger, så låter man det hända.
Mm. Vad skulle du törs ta upp för psalm då?
Ja, nu vart jag lite sugen på Osällhetsstor 262. Den tycker
262.
Jag är...
Det prövar vi.
Ja, vi provar.
Osällhet stor som Herren ger, ren här på denna jord. I kärlek han till barnen ser, dem föder vid sitt bord. Hans nåd är ny var dag och stund, och evigt fast står hans förbund. Halleluja, 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 vår Gud. Väl blir det mörker mången gång, ej solen skiner jämt. Väl får vi känna tidens tvång, men ett är dock bestämt. Det blir ej mörkt i himmelen, och resan, vad betyder den? Halleluja, 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 vår Gud.
Och då måste jag bara säga en sak som gjorde mig lite glad också. Det var det att ni tänkte kanske inte på det, men alla här inne som sjöng, vi är ju tre stycken då, satt och gungade lite grann.
Jag tänkte på att även vår underbara tekniker Arman satt och gungade lite här vid
är
sidan.
Är det så?
Ja.
Ja.
Du ser.
Och det kanske vi inte hade gjort om vi hade suttit i kyrkbänken på söndag morgon. Jag är inte säker. Men tänk om man kunde få den här känslan även söndag morgon 11. Man får till och med gunga lite grann.
Sången ädla känslor föder, står det inte det?
Ja, just det. Mm. Precis, det stämmer.
Ja.
Jag har en liten fundering. Och det är så här, jag tänker, du berättar ju om din bakgrund med en väckelsebetoning, stark väckelsebetoning. Och då tänker jag så här att jag tycker mig träffa väldigt många kyrkomedarbetare idag som har en frikyrklig bakgrund eller en väckelsebakgrund. Och jag är nu 70 år i år, jag fyller 70 år. Och de är yngre än vad jag är, de allra flesta förstås. Men väldigt många kyrkomedarbetare kommer från just den här bakgrunden. Vad tror du att det gör? Vad tror du att det kan göra med den svenska kyrkan?
Men jag tror att vi tar med oss massor med saker. Jag tror ju inte att de flesta kommer för att göra om Svenska kyrkan till en frikyrka. Personligen så jag älskar Svenska kyrkan, och det är där jag ska vara.
Mm.
Men jag kan sakna en del av det engagemanget, och framförallt då lekmanna engagemanget som jag är uppvuxen med. Det var ju lite som att vara med i en, alltså att vara engagerad i en idrottsförening eller någonting.
Mm.
Jag tänker att de flesta jag har hyrt in nu under 20 års tid, de har fått betalt för det de har gjort.
Mm.
Olika uppgifter. Mm. Sådana uppgifter som inte någon skulle ha fått betalt för i den uppväxtmiljö som jag växte upp i, den kyrkliga miljön.
Du tänker på musiker och...
Ja, även annat.
Ja. Och samtidigt är det fantastiskt att Svenska kyrkan bidrar.
Ja, absolut. Jo, jag kanske inte främst tänker på musiker, för det är självklart. Ja. Men jag menar, det finns annat. Man bakade, man städade, man vaktade kyrkor, man köpte blommor.
Ja.
Man,
och det, så kan man ju säga att det är i många av Svenska kyrkans församlingar i utlandet.
Ja.
Alltså, när man arbetar i det sammanhanget så får man göra det. Och det kommer säkert också mer och mer bli åt det hållet i vår kyrka också. Av både att vi är en kyrka bland många andra kyrkor nu också, även fast vi är en stor kyrka i Sverige. Men det är ju det att Svenska kyrkans grundsyn är ju att vi inte är en förening.
Nej.
Och det är ju det här att man ska stöta och blöta behovet av täta gemenskaper.
Mm.
Och samtidigt ha öppet. Vi frihet fick att bo där, gå och komma, säga ja och säga nej.
Mm.
Och det är ju den balansgången som vi behöver hålla ihop.
Mm.
Och de personer som menar sig ha symbolgemenskap med Svenska kyrkan.
Mm.
Det vill säga, kommer vi viktiga, deras egna viktiga stunder i deras liv i olika sammanhang. Mm. Det är ju de som också betalar våra löner.
Ja, absolut.
Alltså, så det är en balansgång. Ja. Vi kanske inte behöver gå in på det här mer i det här sammanhanget, men jag tycker att det är en intressant fråga. Jag verkligen tycker, min känsla är, jag har inte alls, att det är väldigt många duktiga kyrkomedarbetare idag som kommer ifrån frikyrkliga och sammanhang och väckelsesammanhang.
Mm.
Hanna, du nämnde tidigare en annan psalm som har betytt mycket för dig, förstår jag. Nummer 90. Mm. Blott i det öppna.
Mm. Det tycker jag är en av de finaste psalmerna i psalmboken, om jag skulle välja.
Mm.
Kanske främst för texten, som jag tycker så väldigt mycket om.
Britt-G. Hallqvist.
Britt-G. Hallqvist, även den psalmen. I en liten visliknande melodi. Det är väl Widerstrand.
Widerstrand.
Så någon slags 70-tals visstil.
Mm. Vad är det som liksom griper tag med den här?
Det är en slags väldigt tydlig bön om att låt mig öppna upp, både så att jag kan ta emot, men att jag också kan ge vidare. Mm. Och det tänker jag är väldigt mycket det som är min personliga tro. Att både låta mig bli påverkad, men också att släppa in så att jag kan släppa ut.
Mm. När Britt-G. Hallqvist skrev den psalmen så tänkte hon bland annat på Martin Buber. Alltså religionsfilosofen Martin Buber.
Mm-hmm.
Jag och du, jag för ett samtal med livet som ett du.
Mm.
Blott i det öppna. Mm. Så jag för inte ett samtal med livet som ett det. Utan jag för ett samtal med livet som ett du. Och det är en bakgrund till psalmen där. Det är Martin Buber och så är det en dansk präst. Det är inte Søren Kierkegaard utan Johannes Kierkegaard som alltså har haft betydelse för Britt-G. Hallqvist innan hon skrev den här psalmen. Jag vill bara nämna det.
Mm.
Med den bakgrunden till den här psalmen så ska vi ta avrunda. Hanna, du ska få sjunga den här själv alldeles strax. Och först ska jag bara säga tack för att du kom hit till oss. Jätteintressant.
Tack för att jag fick komma.
Det här var alltså avsnitt nummer 9 av Psalmens väg och Hanna Sandman gästade oss här på systervåningen på Ersta diakoni. Vi återkommer snart med avsnitt nummer 10.